Ja, som Svea har sagt så är ju temat för den här söndagen vägröjaren, eller som det heter numera, bana väg för Herren. Och jag ska försöka hålla mig till ämnet, eller i alla fall i närheten. Men jag har valt en liten annan text än den som brukar rekommenderas. Och då läser vi från Lukas evangelium, 9:e kapitlet, verserna 51 och 52. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem. Och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Med den här versen börjar Lukas berättelsen om Jesus sista vandring. Det blir en reseskildring som avslutas i det 24:e kapitlet med att Jesus lyfts upp till himlen. Jag tänker att vi som församling också är inne på vår sista vandring. Det låter kanske pessimistiskt, men jag tänker att vi ska låta oss inspireras av vad Jesus gör och gör av sin sista vandring. Eller snarare sina vandringar, för jag tänker ta med lite utav det som händer innan den här versen också. Hans vandringar börjar i Lukas 4:e kapitlet och 14:e versen. Och slutar sen inte förrän i 24:e kapitlet med vers 53. Ja, så det blir ju en text med 20 kapitel och 966 verser. Känns det greppbart kanske? För att få lite struktur på predikan så vill jag gå in på tre teman. Och då handlar det om vägen och målet. Att mota och möta. Att stanna och gå. Och som en underton i predikan ska vi ha med ordet budbärarna. Och tänka att idag är det vi som är budbärarna. När tiden var inne för Jesus upptagande till himlen, det himmelska Jerusalem, då vänder han sina steg mot det jordiska Jerusalem. För Jesus innebär det jordiska Jerusalem korsfästelse och död. Det vet han. Men han vet också att bortom det så finns det himmelska Jerusalem. Det jordiska målet för vandringen ligger i samma riktning som det himmelska. Lever vi våra liv så att vårt jordiska mål ligger i samma riktning som det himmelska? Det verkar som om Jesus inte har särskilt bråttom att komma till Jerusalem. Och med tanke på vad som väntar där så kan jag ju förstå honom. Men jag tror att Jesus också väldigt medvetet väljer att ta god tid på sig. För att göra resan till något mer än bara en transportsträcka. Resan i sig är lika viktig som att komma fram till målet. Vi har ofta väldigt bråttom att nå målet och glömmer resans värde. Jesus väljer att gå genom Samarien. Här bor människor med annan tro. En blandning av judendom och hedendom. Ett vilset folk som sanna judar undviker att möta. Jesus vågar möta det utsatta och vilsna. Vågar vi? Jesus möter de vilsna utan att själv bli vilsen. Han har målet klart för sig och tappar inte kursen. Från Lukas 9:5-9 fortsätter vi med verserna efter det jag nyss läste. Men man ville inte ta emot honom eftersom han vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes: Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Jesus kommer till Samarien för att möta de vilsna. Men redan i första byn blir han bortmotad. De vill inte ta emot Jesus eftersom han var på väg till Jerusalem. Liknelsen om den barmhärtige samarien har sin motsvarighet i verkligheten. Samarierna har mer än en gång sett hur folk på väg mot Jerusalem undviker att möta lokalbefolkningen och till och med lämnar nödställda utan hjälp. Förutfattade meningar hindrar dem från att se den nya som Jesus kommer med. Och även idag ser vi hur tillkortakommanden och synd i kristenheten spiller över och svärtar ner. Det är så lätt att dra slutsatsen att alla är lika dåliga. Jakob och Johannes, som har fått namnet Åskans söner, vill kalla ner eld över byn. Men Jesus tillrättavisar dem och går vidare till nästa by. Att ta emot Jesus är frivilligt. Det är anmärkningsvärt att Johannes, som Jesus kallat Åskans son, senare kallas den lärjunge som Jesus älskar. Och Johannes är också den som skriver mest om kärleken. Han har genomgått en verklig sinnesförändring. Tänk om alla som idag ropar på hårdare tag och längre straff kunde få upp ögonen för vad kärleken och omtanken kan åstadkomma. Kärleken fördriver rädslan. Som budbärare om Jesu ankomst ska vi inte tala så mycket om domen i hårda ord. Vi ska tala kärlekens språk i ord och handling. Ett annat exempel är när Jesus befriat en man från demoner som sen far in i en svinjord. När folket ser vad som hänt motar de bort Jesus. Jesus lämnar dem, men han skickar den befriade mannen att berätta om vad han har upplevt. Vi tänker ibland att människor skulle komma till tro om det skedde fler mirakler. Det är inte säkert. I torsdags hade radioprogrammet Människor och tro. Handlade det om mirakel. Och pastorn Mikael Grenholm berättade om dokumenterade mirakel som han skrivit om i en bok. Och sist i programmet fick två personer ge en vetenskaplig syn på mirakel. De menade att det mesta har naturliga förklaringar. Och om det nu är något som vetenskapen inte kan förklara nu, så kommer man att kunna göra det framtiden. När kunskapen och de vetenskapliga metoderna blivit bättre. Det är så tydligt. Tron kommer inte av mirakel. Men mirakel stärker tron för den som redan tror. Lukas berättar inte hur den befriade mannens vittnesbörd togs emot i stan. Men det står att han lät hela stan höra vad Jesus gjort med honom. Som budbärare är vårt personliga vittnesbörd värt mer än allt vi kan berätta om mirakler runt om i världen. När folket kommer med barnen till Jesus försöker lärjungarna mota bort dem. Men Jesus tar emot dem. När en blind ropar på hjälp försöker lärjungarna tysta honom. Men Jesus tar emot honom. När Jesus undervisat en hel dag vill lärjungarna skicka hem folket. Det börjar bli sent och man är långt ute i ödemarken. Folket behöver mat. Jesus skulle ju kunna förvandla stenar till bröd. Men han säger, ge dem något att äta, ni själva. 5 bröd och 2 fiskar räcker inte långt. Men när det ges till Jesus räcker det. Jesus vill lära oss att inte förakta det lilla vi kan ge eller göra. Det lilla vi faktiskt gör och ger har större betydelse än det stora som vi inte gör eller ger. Vi inser med rätta att vi inte har så mycket att komma med. Men Jesus begär inte mer av oss än det vi har och kan. Och det får vi lägga i hans händer. Från Lukas 14 kan vi läsa verserna 25-27 och 33. Stora skaror gick tillsammans med honom. Och han vände sig om och sa till dem, om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Så är det alltså. Ingen av er kan vara min lärjunge om man inte avstår från allt han äger. Varför är Jesus, ställer han så orimligt höga krav på den som vill följa honom? Är han inte intresserad av att få många följare? För att förstå hur Jesus tänker här behöver vi se hur situationen i landet är. Israel är ockuperat av Rom. Ockupationsmakten finns närvarande överallt. Och landets lokala politiska ledning i form av Stora rådet är lojala med Rom. Nationalistiska grupper vill göra uppror. En av upprorsledarna, Barabbas, som ju förresten betyder faderns son, sitter fängslad och väntar på dödsdomen. I den stora skaran som följer med Jesus är det många som vill se honom som en ny upprorsledare, en befriare. Men Jesus låter sig inte utnyttjas för politiska syften. Det betyder inte att han är ointresserad av samhällsfrågor. Tvärtom, Jesus är mycket intresserad av det samhälle han lever i och de människor han möter. Men hans rike är inte av denna världen, och Guds rikets värdegrund är för utmanande för att göra politik av. Därmed inte sagt att vi kristna inte ska ägna oss åt politik, tvärtom. Vi ska vara tacksamma för alla troende politiker, men den yttersta konsekvensen av Jesu lära samlar inga väljarskaror. Också Jesus motar bort människor i andra sammanhang. Vi kan läsa där i Lukas 9:9 om hur till och med kung Herodes vill träffa Jesus. Men Jesus bryr sig inte. Och i Lukas 23:8, när Pilatus har skickat Jesus till Herodes under förhören i Jerusalem, så får vi veta varför Herodes var så intresserad av att träffa Jesus. Han vill se honom göra något tecken. Herodes är ute efter sensation. Men Jesus utför inga tecken bara för att stilla någons nyfikenhet eller för att imponera på publiken. Det vore att göra spektakel av mirakel. Vi läser också i Lukas 18:18-27 om en rik man som vill följa Jesus, men han går bedrövad bort när han uppmanas att sälja allt och dela ut till de fattiga. Vi talar ibland om att vinna nyckelpersoner. Kung Herodes och den rike mannen kanske vi ser som typiska nyckelpersoner. Men det gör inte Jesus. Han vänder sig istället till de utslagna, fattiga, sjuka och föraktade. Vi ser ett mönster. Det som lärjungarna motar bort är det som Jesus vill möta. Och det som Jesus motar bort är det som lärjungarna gärna skulle ha med. I Lukas 4:42-43 kan vi läsa: tidigt nästa morgon gick han därifrån bort till en enslig plats. Folket började leta efter honom och kom ända dit där han var. Och de ville hindra honom från att lämna dem. Men han sa till dem: jag måste förkunna budskapet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag har blivit utsänd. När vi försöker behålla Jesus för oss själva, då går han vidare till andra. Och vi läser i Lukas 9:28-43 om hur Petrus vill bygga hyddor på förklaringsberget för att stanna kvar i den heliga upplevelsen. Men Jesus går vidare till verkligheten nedanför berget. Och i Lukas 24 kan vi läsa om Emmausvandrarna. Jesus stannar hos dem för att äta med dem. När han delar brödet känner de igen honom, men då går han. Det är tydligt att Jesus själv väljer när han ska stanna och när han ska gå. Genom kyrkohistorien har vi försökt att fånga in Jesus i olika former. Katoliker, ortodoxa, lutheraner, Jesusrörelser, evangelikaler, karismatiker, lovsång eller psalmsång, katedraler och kapell. Allt är exempel på hur vi försöker skapa ramar för gudsmötet. Men så fort vi tycker att vi har förstått vad verkligt Guds närvaro är och försöker formalisera det, så går Jesus. Men att han går är samtidigt en inbjudan att följa honom. I Lukas 10, 1-3 kan vi läsa lite om budbärarna. Därefter utsåg Herren ytterligare 72 och sände den före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sa till dem: skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Vad är det Jesus säger? Han som är den gode herden, han skickar sina lärjungar som lamm in bland vargarna. Vi stannar upp en stund och tänker på vad detta kan innebära. Vi läser vidare i Lukas 10 från den 17:e versen. De 72 kom glada tillbaka och sa: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Och Jesus säger i verserna 19-20: Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Men gläder inte över att andarna lyder er, utan gläder över att era namn är upptecknade i himlen. Lammen är inte så försvarslösa som det kan se ut. De har utrustats för uppdraget. Och de har sett att det fungerar. Men, säger Jesus, det ni ska glädja er över är att era namn är skrivna i himlen. När vi går som budbärare för att förbereda människor inför mötet med Jesus, har vi trons rustning. Den är viktig, men det viktigaste är att känna och förmedla glädjen i frälsningen. Jag tror att vi som församling står inför ett uppbrott. Vi behöver välja väg framåt. Pastor eller inte pastor och många andra frågor har vi att ta ställning till. Och då kan det vara bra att lyssna in hur andra gjort och dra lärdom av vad som har skett på andra platser. Men Jesus har en liten varning. i Lukas 17 och 23. Man ska säga till er, där är han, eller här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Vi får inte förhasta oss och rusa in i något bara för att det fungerar för andra. Vi kan vara trygga i att Jesus är här med oss och att vi får följa honom in i det han leder oss in i. Om vi möter ointresse från människor får vi göra som Jesus. Lämna och gå vidare. Men vi behöver be om ledning så att vi inte motar bort dem som Jesus vill möta. Tillsammans med Jesus och varandra har vi mycket gott att se fram emot. Amen.